till slut så kände jag att nej, nu måste vi prata om det här. Så då sa jag till Uno att jag vill att du ber om att vi får ett parsamtal för att prata om det svåra.
Du lyssnar på Cancerresan. Jag heter Ulla-Karin Nyberg. Till vardags är jag onkolog, alltså cancerläkare och psykiater. Jag har också själv en cancerresa bakom mig. I 7 avsnitt har jag mött de drabbade. Först kvinnor med bröstcancer och sen män med prostatacancer. Alltså de 2 cancerformerna i Sverige som är de allra vanligaste för respektive grupp. Men ingen människa är en ö. Bredvid den drabbade finns den närstående, medresenären. En sambo, en dotter, en pappa eller en vän. Ofta helt oumbärlig för den som är sjuk. Hur är det att vara den som ska bära när det är som svårast? Om det handlar det här sista avsnittet av Cancerresan, dit jag bjudit in Lollo Tode Palm som skrivit boken I kärlek och sorg om sin tid som närstående. I 3 år och 9 månader följde hon sin man Uno på hans cancerresa. De hade levt ett långt liv tillsammans, fått 2 barn ihop och varit varandras närmaste i 36 år då de fick veta att Uno hade obotlig prostatacancer.
Det var så här att Uno, som då hade sedan många år tillbaka skivstångkondition på Friskis och Svettis som ledare, fick under hösten plötsligt ont i ländryggen. Lite konstigt, han tänkte så här, jag har väl lyft fel, men... Mm. Han var förrutinerad för det. Gick till vårdcentralen och så småningom var det en läkare som sa asch, vi tar ett PSA för säkerhets skull. Uno hade 262 i PSA.
Oj, det är väldigt högt. Man ska ha under 3 helst.
Och röntgenbilderna han visade på fullt utvecklade metastaser. Och min minnesbild av den röntgenbilden han visade var att Unos skelett såg ut som en dalmatinerhund, prickar överallt. Och läkaren förklarade att läget är allvarligt. Och så sa han, om det är så att ni planerar att göra något när ni går i pension, då ska ni sluta planera för det och göra det nu. När Uno frågade hur allvarligt är det, då uttryckte han det så här.
Så han vågade ställa den frågan?
Ja. Men Uno ville nog egentligen inte fråga hur lång tid har jag kvar. Det ville Uno inte veta på hela resan. Alltså han förstod att sjukdomen var obotlig. Men därifrån till att få det skrivet framför näsan att du har x tid kvar att leva. Han ville inte ha det. Och det gjorde honom jätteupprörd att läkaren ändå gjorde det genom att säga så här.
Ja.
Så Uno var arg och upprörd när vi gick därifrån.
Och det såg du som kände honom så väl.
Ja, jag kände det redan i rummet.
Ja.
För när vi skulle gå så sa läkaren att om ni vill kan ni få en second opinion. Och eftersom jag hade känt det här i rummet så sa jag direkt ja. Vi ska ha en second opinion.
Mm.
Jag tycker att den läkaren var oerhört bra, inkännande och så vidare. Han passade mig.
Ja.
Han passade inte Uno. Sen fick vi möta en läkare i Göteborg och få en second opinion. Och i praktiken sa hon exakt samma sak som den förra läkaren. Mm. Men hon sa det på ett sätt som passade Uno.
Vad var skillnaden?
Alltså, hon tittade Uno i ögonen och förklarade att den är obotlig. Vi ska göra allt vi kan för att hejda den och för att du ska må så bra som möjligt.
Mm.
Hon sa precis samma saker, fast på ett annat sätt, med en annan personlighet som klickade med Uno direkt.
Och kanske la hon fokus på möjligheter. Vi ska anstränga oss, vi ska göra allt vi kan, vi ska hjälpa dig. Det går att leva.
Jag kände när vi gick därifrån första beskedet så kände jag att för mig var det bra att det var rakt och tydligt. För om jag ska förstå hur jag ska kunna hjälpa hjälpa och stå bredvid, så måste jag också förstå vart är vi på väg och vad det är som händer.
Mm.
Men jag kan ju inte kräva andra saker än Uno kräver. Jag kände så här, jag ska bli Unos advokat mot sjukvården. Och möta sjukvården ensam, det är inte lätt.
Nej.
Man behöver en företrädare, en advokat. Och min första uppdrag är att se till att han får det på Sahlgrenska.
Ja. Men du gav dig själv en roll.
Jag gav mig själv en roll. Mm. Vi bestämde också tillsammans att jag skulle följa med på alla läkarbesök.
Mm.
Uno åkte på de första biopsierna ensam. Och jag tänkte, ja, det är väl inte så märkvärdigt. Men de tog ju så många skott på honom så han kunde ju inte sitta när han gick därifrån. Och
nej,
då skulle han köra bil 3 mil hem ensam.
Oj.
Och då sa vi, nej, hädan efter följer jag med. Och Uno tyckte det var skönt. För när man kommer och har fått en diagnos som cancer eller någon annan dödlig sjukdom för all del.
Mm.
Så du blir så otroligt skärrad så att du hör inte vad läkaren till dig säger.
Nej.
Och min uppgift blir ju då att sitta bredvid, lyssna, anteckna och fråga. Vad betyder det? Varför gör vi så? Vad händer då? Och om det inte händer? Därför Uno, han var ingen sån person som ställde frågor. Han, så att säga, var en sån här patient som tar emot det läkaren säger. Men han kunde också fastna på att läkaren börjat med att säga något och sen hörde han inte resten. Och så kunde han komma hem och han var ledsen och upprörd och nu sa hon att, och jag sa, ja men hon sa ju också.
Mm.
Och då sa han, jaha. Och så kunde hela hans oro släppa.
Det jag har märkt hos par som känner varandra väldigt väl är ju att dels hör man olika saker och tar emot information på olika sätt, men sen är det också ofta så att den som känner sig lite mer positiv för stunden kan ge stöd när den andra då är i botten, att det blir någon slags växelverkan.
Ja.
Känner du igen det?
Jo, men absolut. För min del var det så här. Jag var alltid orolig före läkarbesöken.
Ja.
Jag hade sett hur han mådde sämre, jag hade sett att jag tyckte inte medicinerna verkade, så att jag liksom börja oroa mig för vad läkaren skulle säga, att nu har vi kommit ett steg ytterligare ner i den dåliga spiralen. Men Uno, han var liksom sådär, nej men nu, det här går jättebra. Så han var alltid förtröstansfull före läkarbesökena.
Ja.
Och sen var han jätteledsen och orolig efter läkarbesökena. Och för mig var det precis tvärtom.
Så för dig var information trösterik?
Ja.
Hade du velat veta hur lång tid ungefär ni hade på er?
Vet du, det absolut bästa rådet jag fick av läkaren när vi gick därifrån, så sa han, om ni ska googla någonting så ska ni googla Socialstyrelsens riktlinjer för prostatacancer. Uno bestämde sig från första början att aldrig googla överhuvudtaget.
Mm.
Han ville inte. Men jag gick in och läste. Och efter att ha läst dem så insåg jag att ja, om Uno inte är en av undantagsfallen, då är det ungefär 3 års överlevnad på Unos cancer.
Ja.
Så jag visste det, att det är det perspektivet som vi kan jobba med. Det är inte säkert, men för många är det så.
Så du fick hålla den kunskapen för dig själv, åtminstone inför Uno, att det var en 3-årsperiod som det rörde sig om. Delade du det med någon annan?
Nej, jag delade inte det med någon annan. Och för mig var det bara ett sätt att förstå att vi har en trappa att gå ner för. I värsta fall tar den bara 3 år. I bästa fall tar den mycket längre tid. Men om jag ska kunna stötta Uno så behöver jag också förhålla mig till och veta vad kan jag förbereda? Mm. Vad kan jag liksom hålla utsikt på? Mm. Första året var ju inget problem, för hormonbehandlingen tog jättebra. Uno fortsatte arbeta. Det var som om ingenting hade hänt. Andra sommaren började Uno få ont igen.
Mm.
Och då visade det sig att han hade blivit kastrationsresistent. Och han hade fått nya metastaser. Alltså, hans cancer hade muterat.
Många tror ju att när man drabbas av ett obotligt sjukdomstillstånd så är man helt prisgiven åt förloppet. Men det här att kunna bestämma sig för att det här kommer vi att prioritera, det här är viktigt för oss, mm, och här ska vi göra. Man skapar en vardag i sjukdomen. Det är ju oerhört hjälpsamt. Det är till och med så när någon säger det till mig. Jag frågar hur går det? Ja, vi har bestämt oss för att behålla vår vardag. Då tänker jag, det kommer att gå bra.
Och så var det för Uno. Han fortsatte att jobba.
Ja.
Han fortsatte att leda Friskis och Svettis. Även om han då blev genom hormonbehandlingen svagare, så stod han ju där och lyfte skivstången. Och till slut hade han kanske 1 kilo på varje sida. Då bara han sa till alla, titta inte på mina vikter, titta på vad jag gör, lasta på mer allihop.
Men han vågade det alltså med detta dalmatinerskelett. Ja. För många blir ju väldigt rädda för att använda sitt skelett.
Därför att den första hormonbehandlingen hade jättefin effekt. Cancern i prostatan drog sig tillbaka och man kunde inte se metastaserna på skelettet. De blev bara som tunna, tunna skuggor. Så ursprungscancern, den höll sig genom hormonbehandling hela resan. Det var dottertumörerna som sen gjorde att utvecklingen gick nedåt.
Du Lolo, hur blev din vardag i skuggan av allt detta?
Ju längre det gick så inser ju jag att Uno blev sjukare och tiden är utmätt.
Mm.
Och dels så fick jag stora trösklar när jag skulle åka till jobbet och hade svårt för att på jobbet komma igång. Det bara ältade i huvudet. Uno hade ju från början gått och pratat med en kurator på Sahlgrenska. Då började jag också prata med henne för att få hjälp och stöd. Jag sökte också vänner i mina arbetskamrater. Jag pratade med min chef och sa att jag har så svårt för att börja jobba när jag kommer till jobbet på morgonen. Jag kommer inte ur min dåliga loop.
Mm.
Så jag skulle vilja ha ett uppstartssamtal. Liksom sätta igång dagen. Och vi pratade om läget, sjukdomen, och vi pratade jobb. Men det blev ett sätt för mig att, så att säga, kunna komma ur min dåliga spiral på morgonen och så komma in i jobbet.
Kunde du och Uno dela sorgen?
Ja, fast vi delade den på olika sätt, och kanske mest i början, för då kunde Uno och jag gråta tillsammans, och ibland grät vi båda två och så var det han som tröstade mig. Ibland grät han och då var det jag som tröstade honom. Att trösta, det är ju inte att säga massa saker, utan det är ju egentligen bara gråta tillsammans och hålla om och liksom bära varandra.
Det låter som att för Uno var det väldigt viktigt att tänka på livet.
Mm.
Fokusera på det som fungerade. Kunde ni införliva sorgen i det förhållningssättet? Eller blev det väldigt laddat att prata om sorgen och det väntande avskedet?
Så här, sorgen blev ingenting vi pratade om.
Nej.
Och vi pratade inte heller om slutet, utan vi pratade om nu är det bra, nu tar vi akut semester, nu åker vi och gör det här. Men när vi närmade oss 2 år så kände jag att, men hjälp, vi måste börja prata om det svåra. Hur vill Luno ha det när han ska dö? Hur ska jag klara av att ta hand om huset? Har han tankar på begravningen? Och eftersom Uno ville fokusera på att leva så kunde jag ju inte säga, hur vill du ha det när du ska dö?
Nej, det blir svårt.
Till slut så kände jag att nej, nu måste vi prata om det här. Så då sa jag till Uno att jag vill att du ber om att vi får ett parsamtal för att prata om det svåra.
Mm.
Och det ville han. Och det samtalet, det var en ögonöppnare för mig. För det Lena gjorde var att hon sa att det där, det borde ni ha pratat om för länge sedan. Det har ingenting att göra med Unos sjukdom. Ni måste prata om du blir så sjuk så att du inte kan ta hand om dig, hur vill du ha det då? Och då fattade jag att jag kan ju aldrig ställa den frågan till Uno. Utan det jag måste göra är att säga, okej, om jag blir så sjuk så jag inte kan ta hand om mig, jag går ut i gatan imorgon och blir påkörd av en bil, då vill jag att jag får dö hemma, jag vill ha en sån här begravning. Och när jag kan berätta det, då kan jag fråga, hur vill du ha det? Men jag kan inte fråga utan att själv berätta. Och så fick vi rådet att sätta av en tid i veckan, sätta oss på någon neutral plats och så prata om det svåra. Och när vi gick ifrån det här mötet så var både Uno och jag, vi var så oerhört lättade och glada, för nu hade vi fått verktyg för hur vi skulle kunna prata om det här. För självklart så hade ju Uno tänkt på det här, men han hade inte kunnat ta upp det för mig, för han hade väl tänkt att jag skulle bli så ledsen. Så att det vi gjorde var att måndagar klockan 19-20 la vi oss i varsin soffa. Första gången så gjorde vi så att vi tog papper och penna var för sig och listade allt vi ville prata om. Och sen jämförde vi våra listor och kom fram till att men det är ju samma saker i praktiken. Så hade vi en gemensam dagordning. Det var första mötet. Och sen så betade vi av den där dagordningen. Det var hemska saker som det här med sjukdom, död, begravning. Men det var också, hur fungerar wifi i huset? Hur fungerar pannan? Och jag fick anteckna allting sånt där praktiskt.
Men kunde du föreställa dig själv som änka?
Ja, det var ju min rädsla hela tiden att jag skulle bli ensam. Men jag visste ju att jag skulle bli ensam, så jag kunde ju liksom inte göra någonting åt det.
Nej, men tänkte du på det?
Jag kunde inte se mig i det.
Nej.
Men jag tänkte på det hela tiden. Jag visste ju att jag skulle bli ensam.
Ja. Hur nära varann man än står och hur mycket man än samarbetar och följer varann i den här processen, så måste man ju till slut släppa taget om varann. För den sista resan kan man ju inte följa med på. Hur blev det?
Uno dog hemma med mig och Yvette, vår dotter, på var sida om sig. Jag hade pratat med läkarna, vad är det som händer, för att vara förberedd. Och de hade beskrivit att ja, men han får allt svårare att gå, kommer behöva gå med kryckor, kanske rullator, kanske rullstol, och så småningom blir han sängliggande. Uno blev aldrig sängliggande. Alltså hur dålig han än var, han skulle upp, ha skjorta och byxor varje dag. Jag och min son Niklas, vi hade dagarna innan renoverat garagetaket med Unos distansledning. Han låg på soffan, vi sprang ut och in och frågade, hur gör vi nu? Hur gör vi nu? Och han ledde. Och den här dagen gick Uno upp och sa till frukost, jag vill inspektera garaget. Och Yvette och jag sa, men gud, för de sista 3 dagarna hade han rullstol. Och vi sa, vi måste städa garaget, han kommer inte ut annars. Så vi satte igång städa garaget. Uno var ju så otroligt svag och hade svårt att andas. Så han sa, jag vill rasta middag. Och det gjorde han i sängen. Och vi var ute och städade garaget och sen var det dags att väcka honom för fika och gå ut. Mm. Vi stod på varsin sida och försökte väcka honom när han släppte taget. Så då vaknade han inte.
Du tänker på det sättet att han släppte taget?
Ja, det var så tydligt.
Det var tydligt.
Det var så tydligt.
Ja. Nu har det ju gått över 6 år sedan Uno dog.
Mm.
Och du har skrivit en bok, du pratar om det här, du engagerar dig. Vilken är din drivkraft?
Min drivkraft är att min son och män i allmänhet ska slippa få prostatacancer som leder till döden.
Mm.
Att vi ska få metoder för att upptäcka prostatacancer tidigare och behandlingar för att man också ska kunna leva längre med det. Och att dela med mig till alla andra närstående oavsett vilken cancerform eller vilken dödlig sjukdom det än är.
Mm.
För jag är inte unik. Man slits mellan kval. Hur ska jag räcka till för dina behov? Hur ska jag räcka till för mina behov? Alla de här tankarna man har som närstående, de kände jag att jag vill dela med mig av.
I mitt jobb så har jag mött väldigt många män som avstår från att prata därför att de är rädda. De är rädda för den sista tiden, de är rädda för att dö, de är rädda för smärta. Och det är det som är drivkraften. Men det låter ju inte som att det var så för dig och Uno. Vad säger du om rädslan?
Vet du, jag upplevde att det Uno var mest rädd för och det som han tyckte var hemskast. Okej, att du är hemskast. Men det var att bli impotent. Att han inte skulle vara någon man längre.
Nej.
I början där han var jätteupprörd och sa när vi satt vid matbordet: jag kommer att bli en hen. Och jag sa att oavsett kärleksliv kommer vi alltid att vara man och kvinna. Du kommer alltid att vara min man. Så att en del är jätterädda för slutet. Det har jag också förstått när jag har varit ute och pratat. Och den enda trösten jag kan ge är att sjukvården och den palliativa vården som Uno också hamnade i på slutet, den gör ju allt för att man ska må så bra, inte ha någon smärta och kunna leva ända in i slutet. Det är en tröst, tror jag, för många att förstå att det blev ett väldigt, väldigt fint slut för Uno.
Det är viktigt att slutet kan bli bättre än vad man har föreställt sig. Det är
därför vi kan inte föreställa oss. Jag tror inte vi ska föreställa oss.
Nej.
Jag förstod inte när vi stod där att det här var slutet. För att vi har alltid ett hopp om att vi ska få leva lite till.
Mm.
Det är det som gör att vi fortfarande håller ut och lever trots alla små och stora motgångar.
En resa i sorg och kärlek. Tusen tack, Lollo och Tode Palm, för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Och det här var sista avsnittet av Cancerresan, där Ulla-Karin Nyberg mött kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer. Hela serien finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Skriv Cancerresan i sökrutan. För dig som själv är drabbad eller anhörig och behöver någon att prata med, så finns cancerlinjen på 010-199-1010 eller cancerrådgivningen på 08-123-138-00. Producent för Cancerresan har varit jag, Siri Ambjörnsson. För ljud och mix står Viktor Bergdahl. Programledare är Ulla-Karin Nyberg. Och programmet, det görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.